Så om ni har en bibel, slå gärna upp kapitel 5 och vers 21. Ska vi läsa första versen här. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och då han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Bakgrunden här är lite att Jesus har varit på andra sidan sjön där och drivit ut en demon. Och sen så vart folk arga på honom för det. Och då ville de att han skulle lämna området. Så de ville inte tro. Och då kan man ju göra en hel predikan om den texten såklart, att det finns det otro och man får vara med om ett mirakel, så kan det faktiskt leda till ännu mer otro. Så de körde iväg Jesus faktiskt. De bad han gå. Och så åker han över sjön och så kommer han hit. Här möter han någonting helt annat. Här möter han en man som säger kom istället. Och det är väldigt speciellt att just den här mannen gör det. För han är synagogföreståndare. Och ni som är bekanta med Jesus liv, ni vet att det religiösa etablissemanget var emot Jesus. De ville ju till slut döda Jesus. Här har vi en människa som är en del av det religiösa etablissemanget. Som säger till Jesus, kom. Och därför är det väldigt speciellt. Men han är desperat. Jag har min lille son här. Min lille treåring, Konrad. Tänk om han skulle bli sjuk. Så sjuk så att han ligger för döden. Jag skulle ju göra precis allt som står i min förmåga för att få han frisk. Jag skulle bli desperat. Jag skulle inte bry mig om alla fördomar folk har om hit eller dit. Så jag kan verkligen känna mig in i Jairus. Jag skulle inte bry mig om ifall folk var emot Jesus. Om det var enda sättet att få min son frisk, det är klart man provar liksom. Så jag kan leva mig in i Jairus i det här ögonblicket. Hans dotter ligger för döden och han ser ingen annan utväg än att gå till Jesus. Och Jesus följer med. Självklart. Men sen händer någonting. Vi ska läsa nämligen från vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom: du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Det här är en fantastisk berättelse. Jag älskar att predika den här texten. Men tänk er in nu i Jairus situation. Han har ju sagt till Jesus, kom med mig liksom. Min dotter håller på att dö. Det är bråttom, Jesus. Och Jesus hänger på. Och sen mitt i det där så blir Jesus avbruten. En kvinna kommer och det händer någonting och Jesus måste, han avbryter helt enkelt. Jag kan verkligen se framför mig hur Jairus liksom, Jesus kom igen, vad gör du? Vi måste skynda oss nu, Jesus. Sluta ta tid för det här, vi har bråttom, Jesus. Och man kan ju verkligen förstå honom, för att den här kvinnan, visst är det jätteunderbart att hon blev helad, men det var inte akut. Hon hade levt med här i 12 år. Det är klart att kunde vi vänta en timme så hade ju ingen skada skett. Liksom. Så Jairus är förmodligen helt desperat, förtvivlad och bara Åh, alltså jag kan verkligen känna in i hans känslor. Men, så nu föreställer vi oss här hur Jairus får stå och vänta. Och så går vi in i nästa berättelse. Något, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var, något år sedan eller två. Då var jag i Sundsvall. För då, jag är inte så ofta inne i Sundsvall. Men jag var där för att Fredrik Reinfeldt skulle komma dit. Och de andra allianspartiledarna. De skulle ha ett möte, det var strax innan valet. Så jag tänkte, ja, det kan vara kul att få se dem liksom. Lyssna på vad de har att säga. Så jag begav mig in dit. Ställde mig där på torget och tog en bra plats och skulle lyssna på dem. Hela torget var ju fullt. Kan ni tänka er den känslan liksom? När man är helt fullsmockad med människor. Alla är där för att möta någon. För att se Fredrik Reinfeldt. Så här var det med den här kvinnan. Ser ni den bilden framför er? Hur fullt med människor. Alla vill se Jesus. Men han har ingen sån här scen som Fredrik Reinfeldt hade. Han har inga livvakter som står där och håller koll så ingen kommer att röra vid Fredrik Reinfeldt. Utan han var där, gick omkring bland folket. Och en kvinna ser sin chans att få bli helad. Hon har hört talas om Jesus. Hon vet vad han kan göra. Men hon har ett stort bekymmer. Hennes sjukdom. Den gjorde att hon fick inte vara i folksamlingar. Hon fick inte röra med någon. För att hon var oren, ansåg man. Enligt Moselagen, enligt Bibeln, liksom, enligt Guds ord så fick hon inte röra med någon. Till och med om hon satt på en bänk så var den oren och ingen fick sitta på den. Är ni med? Så här har vi alltså en människa som har levt med det här i 12 år. Och bara sjukdomen i 12 år är ju fruktansvärt i sig. Men sen den här, vad ska man kalla det, stigmatiseringen, isoleringen från samhället, måste ju varit fruktansvärd. Här har vi alltså en kvinna som verkligen vill gå till kyrkan, om man säger så. Hon vill möta Jesus. Om vi jämför med många av oss idag som kanske... Vi får gå till kyrkan. Det är ingen som hindrar oss. Men vi kanske drar oss för det ibland. Här har vi en kvinna som verkligen ville gå till kyrkan. Men fick inte. Hon fick alltså inte. Var bland människor. Så, och för att lösa det här bekymret. Så hade hon ju, står det. Hon hade lidit mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon hade. Men hon hade inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Det här känner jag igen som pastor. Men ofta när man har samtal med människor så ofta kommer de till mig när de har provat allt annat först. När de är riktigt, riktigt desperata. När de har provat allting, då kan de tänka sig att be. Ofta kan man få samtal från människor som växte upp i en kristen familj. Och sen när något hemskt händer, då kommer de till kyrkan. Eller någonting liknande. Det är inte helt ovanligt. Jag tror att hade dessa människor valt att ge sina liv till Jesus med en gång, långt innan, då kanske de inte ens hade hamnat i många av de här bekymren som man hamnar i. Men nu var det så här med kvinnan. Och man kan faktiskt jämföra hennes tillstånd med synd. Inte att hennes sjukdom var en synd, men syndens problem. Att säg att du mår dåligt. Du blir deprimerad eller någonting. Och så söker du din hjälp hos en mängd olika läkare för att du mår dåligt. Någon tar till alkoholen. Men det blir ju bara värre. Någon tar till en mängd med tillfälliga relationer. Men hålet i ditt hjärta liksom, det är ju bara större. Och så vidare. Du förstår vad jag menar. Om du hade gått till Jesus så kanske du hade fått hjälp med de här sakerna. Tyvärr är det så. Ett mänskligt fenomen. Att Gud ofta är det sista man provar. Men i alla fall. Nu är hon desperat. Och det här nu är verkligen sista utvägen. Jag måste få röra Jesus. Jag struntar till och med i Guds ord för att få röra vid Jesus. Moselagen sa ju att hon inte fick det. För att skulle hon röra vid Jesus så blir ju Jesus oren. Så hon smyger sig fram i folkmassan och rör vid Jesus. Jesus kläder. Och man kan säga att det finns två fel hos henne egentligen. Alltså i hennes tro. Dels har hon, bryter hon mot Guds ord. Och för det andra så har hon någon slags vanföreställning om att hon ska bli helad av Jesus kläder. Alltså det finns någonting som inte riktigt stämmer här liksom i hennes tro. Men jag skulle vilja säga att Jesus helade henne ändå. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, att människor kommer från olika håll till Jesus. Och man har olika uppfattningar, man har olika teologi, man har olika allt möjligt. Och det kanske en del av det är fel liksom. Någon kommer från New Age. Någon kommer från något annat sammanhang. Någon kommer från katolska kyrkan. Någon kommer från hit och dit. Och man har liksom till viss del felaktiga uppfattningar om Jesus. Och det må vara hänt. Men när du väl kommer till Jesus, då tar han emot dig liksom. Han tar emot dig och han lyssnar på din bön och han liksom gör någonting. Sådär. Det tycker jag är uppmuntrande. Det är inte alltid exakt att vi måste bråka om alla detaljer i tron. Utan att man tror är liksom det avgörande. Att man tror på Jesus och att man kommer till honom. Liksom. I alla fall, direkt när hon rör vid Jesus kläder så blir hon helad. Och någonting som Jesus märker. Och jag skulle vilja säga så här, en ekvation. En människas tro plus Jesus är lika med Guds kraft på något sätt. Alltså du kan ha det ena eller andra. Du kan ha tro. Du tror stenhårt på att något ska hända. Men Jesus gör det inte. Då kommer det inte ske. Eller hur? Hur mycket du än tror så kan inte din tro i sig självt åstadkomma ett mirakel. Det är ju att Jesus måste göra det. Så det är då det blir ett mirakel. Men å andra sidan kanske Jesus verkligen vill göra någonting med dig. Men du har ingen tro. Du vill inte, eller du inte, bryr dig inte så mycket om det. Eller du har otro, eller du tänker inte på det och så vidare. Ja, men då spelar det egentligen ingen roll hur mycket Jesus vill det. Det är klart han kan göra undantag och göra det ändå. Det ser man ju i Bibeln ibland att han agerar trots att det finns väldigt liten tro. Men samtidigt så vill Jesus att göra någonting när du tror och lever i det liksom, på något sätt. Då, de två ihop skapar liksom något enormt, en kraft, liksom, som, en mirakel som inte går att stoppa. Så då gäller det ju att försöka ta reda på vad Jesus vill med mitt liv. Och då kommer man få se häftiga saker. Liksom. Så i alla fall. Jesus frågar då den här kvinnan. Vem rörde vid mina kläder? Och det är ju intressant hur Jesus kunde märka att det gick kraft ur honom. Jag vet inte om någon av er har varit med om något sånt någon gång. Men någon gång så där har jag, när man varit väldigt nära Gud och sådär. Då kan jag ibland så här uppleva att en gång, som ett exempel, så upplevde jag att någon här har fått ett profetiskt budskap. Det är inte jag. Men jag upplever att det är någonting liksom. Sådana här känslor har jag fått ibland. Och ibland har jag funderat på om det här kanske, alltså det är någon sån här grej Jesus, han märker något händer nu liksom. Att man kan, även om det inte just mig det drabbade, så kan man uppleva att någonting är på gång liksom. Jag vet inte, men jag kan tänka mig det. Men i alla fall, det var ju fullt med människor runt Jesus. Se när det här torget framför er med mängder med människor som knökar och säger Jesus där mitt i. Alla de rör ju Jesus. Varför var hon helad? Alla de här kanske hade någon sjukdom. Någon har problem med ögat. Någon har dåligt ben. Och någon har depression. Liksom. Varför var bara hon helad? Har ni tänkt på det? Hon hade ju tro. Hon verkligen en desperat Längtan efter att få bli helad av Jesus. Det är inte säkert att de andra hade det alls. Och det här tänker jag återigen, det här sammanhanget vi är idag. Det här är mängder av människor som har kommit till kyrkan. Och alla har vi kommit för att se Jesus liksom. Vi har kommit till det här torget. Ja, men det är häftigt att få lyssna på Jesus och hans ord och sådär. Vi ska få möta Jesus. Men blir vi berörda av Jesus? Når han in i vårt hjärta idag? Det är inte säkert. Utan vi kanske bara tittar på Jesus lite från håll. Som de andra människorna gjorde runt Jesus. Det kan vara en människa här som, jag är desperat liksom. Jag längtar så mycket efter Jesus. Jag måste få, det spelar ingen roll vad andra människor tycker. Jag ska röra vid Jesus idag. Den liksom tron kan man ha. Och det lär oss den här kvinnan. En sån människa vill jag vara. Även om jag nästan alltid är en av de här andra som står och tittar på Jesus och tycker han är bra. Men liksom att verkligen av hela mitt hjärta desperat bara, jag måste få röra vid Jesus idag. Hon är en förebild. Ja, Jesus då säger till folk liksom, frågar, vem var det som rörde vid mig? Och vet att det var en kvinna här någonstans. Vart är hon någonstans liksom? Kan ni tänka er in i hennes skräck nu? Hur hon bara, nej liksom. Jag får inte vara här. Jag bryter ju nu mot Moselagen. Vad ska hända nu? Han kommer avslöja mig liksom. Nej, vad har jag gjort liksom? Hon måste ju vara jätterädd nu att Jesus ska plocka fram henne liksom. Samtidigt som hon har upplevt att något har hänt liksom. Jag har blivit helad. Hon har känt det på något sätt. Så det är lite så att man på sätt och vis ifrågasätter Jesus. Varför ska du plocka fram henne nu? Vad hjälper det? Kommer du inte skämma ut henne nu liksom? Måste du, en stackars kvinna liksom, varför ska du göra det här publikt liksom? Men Jesus gör det. Han säger, kom fram. Jag kan verkligen se framför mig här nu. Hon sitter där liksom på knä kanske och gråter. Och liksom är samtidigt förtvivlad över att hon har gjort som hon har gjort. Hon fick ju inte det. Men samtidigt liksom helt överväldigad av att hon har blivit helad. Och sen alla människor som tittar på henne liksom. Och så står Jesus där och pratar med henne liksom. Ja, det är jättekonstigt, bizarr situation, men så gör Jesus. Och han gör det för att han har en mening med det. Han vill ge henne något mer än bara helandet. För hade hon smygt iväg liksom. Ja, hon hade varit helad, men hon hade inte förstått vad det var som egentligen hänt. Hon hade inte fått höra budskapet om frälsning. Det är det Jesus verkligen vill ge henne. Hon hade heller inte riktigt kunnat kanske möta Jesus igen. För att hon har kanske varit rädd för att bli avslöjad att hon gjorde som hon gjorde. Så Jesus tar fram henne därför att han vill verkligen. Du ska få förstå att du har blivit frälst idag liksom. Och alla andra ska få se det runt omkring. De som har isolerat bort dig från gemenskapen. Nu ska de få se att jag upphöjer dig liksom. Jag låter alla få se nu vad Gud har gjort med dig. Så det är något fint han gör, även om det är svårt att sätta sig in i liksom. Men hur var det där nu? Skulle inte Jesus bli oren när hon rörde vid honom? Eller? Det var ju så det funkade. Allt hon rörde vid skulle ju bli orent. Är Jesus oren nu då eller? Nej. Därför att i samma ögonblick hon rörde vid Jesus så var ju hon helad. Hon var frisk när hon rörde vid Jesus. Och det här är exakt samma grej som korset. När vi kommer till Jesus med våra synder, vårt skräp, våra dumheter, får Jesus del av den orenheten när han tar dem, eller? Nej. Men vi får del av hans helighet när vi kommer till Jesus med vår synd. Det är inte så att Jesus blir en syndare. Utan vi lämnar över till han. Och i samma ögonblick så blir vi heliga. Vi får del av hans helighet. I alla fall. Kommer ni ihåg Jairus som står här bredvid och tittar på. Han får ju inte glömma. Han har ju stått här nu och bara, kom igen nu Jesus, skynda på lite. Måste du ta sån tid med henne just nu liksom? Kan du inte få det här avklarat någon gång? Så otroligt förtvivlad han måste känna sig just nu. Ska vi se hur det går för han nu i avslutningen? På nästa, från vers 35. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de mot honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita koum. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta. Ja, nu förstår vi, om, i alla fall om man är uppmärksam, att de här två berättelserna hör ihop. Dels så är de ju, Jairus är ju både före och efter kvinnan med blödningar. Men samtidigt, jag vet inte om ni kan se det på den lilla texten, hon var 12 år står det. Kvinnan med blödningar, hur länge hade hon varit sjuk? I 12 år. Det finns en koppling här. Den ena har varit sjuk i 12 år, den andra har varit frisk i 12 år. Och nu så händer saker här med Jesus. Så nu låter alltså, Jesus gör ju det här helt medvetet. Han låter Jairus gå igenom en extrem lektion i tro. Som är fruktansvärt jobbig. Det går inte ens att föreställa sig hur jobbigt det är för Jairus. Men han är synagogsföreståndare. Han är en skriftlärd. Han är en man med ansvar. Och Gud låter han gå igenom det här därför att han ska lära sig de här sakerna. Och där kan man tänka sig att du kanske blir utsatt för. Att Jesus låter dig gå igenom någonting som är väldigt, väldigt tufft. Men han vet att du klarar det. Du är en person med ansvar. Du är en person som kan Bibeln. Du har en relation med Herren. Du vet de här sakerna. Gud kanske låter dig gå igenom svåra saker också. Kvinnan fick gå igenom en annan lektion. Det är lite olika för oss allihopa. Men det viktiga är att vi ödmjukar oss och inväntar Guds tid. Jairus fick vänta på sitt helande. Hur många, jag ska inte göra en handuppräckning, men hur många här inne har fått vänta på ditt helande? På ditt bönesvar? Visst kan man känna igen sig det? Ja, jag har fått vänta. Ja, kan det faktiskt vara så att Gud låter dig gå igenom en lektion i tro? Vi måste lära oss att lita på Gud helt enkelt. Och att, veta, att han vet vad han håller på med. Motsatsen till tro, vad är det? Man tänker att det är otro, men här verkar det vara rädsla i texten. Jesus säger åt Jairus, var inte rädd utan tro. Det är som att rädslan skrämmer bort tron, att våga lita på Jesus. Alltså, det kan drabba oss också på något sätt. Det är inte så att vi inte tror på Jesus, men vi vågar inte tro på Jesus. Och det är det som hindrar oss ibland. Och Jesus lär Jairus att vara inte rädd. Liksom. Det ordnar sig. Du ska få se strax. Troligtvis. Alltså Jairus är förhållandevis lugn. För att ha fått höra att hans dotter har dött. Eller? Liksom, ja, han står där och accepterar på något sätt vad han får höra. Jag hade ju brutit ihop. Och börjat liksom skrika och springa därifrån eller något liksom. Och han står där. Jag kan tänka mig att Jairus, när han fick se vad Jesus gjorde med den här kvinnan, så stärktes hans tro. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, dina upplevelser med Herren ska du dela med dig av till församlingen. Låt andra få veta vad Gud gör i ditt liv. För det stärker folk runt omkring dig. När de sen har fått sin kamp, sin desperata situation, kommer de komma ihåg vad Gud gjorde med dig. Och kunna stå där i den här kampen stärkta. Sen då, nu ska vi gå in i avslutningen. Jesus beger sig till huset. Och så, de har ju så här professionella gråterskor. Som man gjorde ju så på den här tiden. Man anställde alltså, eller betalade folk för att gråta en skvätt. Och så, jag vet inte exakt varför de gjorde så. Men så fungerade det. Så det var ett helt gäng där som grät och var förtvivlade över att dottern hade dött. Och sen när de då får höra vad Jesus säger, liksom, nej men hon är inte död, liksom. Det är lugnt, det här fixar jag. Då börjar de hånskratta. Så de är inte liksom, de är inte ledsna på riktigt så här, utan de gråter ju för att de får betalt för det. Det är ett konstigt system sådär. Men det finns en sak här jag vill att också att man ska lära sig från den här texten. De hånskrattade åt Jesus när han berättade den andliga verkligheten. Att hon inte alls död. Hon bara sover. Alltså hon var ju död. Rent fysiskt liksom. De har ju rätt på så sätt. Och det Jesus pratar om är någon slags en andlig verklighet. Att hon inte är död. Hon kommer tillbaka. När vi ibland delar med oss av den andliga verkligheten för människor som inte delar våran tro, då är det lätt hänt att folk skrattar åt oss. Ser ner på oss till och med. Och det är något man kanske får acceptera som kristen. Liksom. Att förödmjukelser och hånskratt är en del av att vara kristen. Men låt inte det hindra dig liksom. Och jag tycker Jesus reaktion är ju rätt schysst. Gå härifrån liksom. Bort härifrån. Nu ska bara mina tre närmsta få vara en del av det här miraklet. Ni andra får gå ut härifrån. Liksom. Han lät inte hånskratten stoppa honom liksom, utan gå härifrån liksom. Ni vet inte vad ni håller på med. Och så säger han Talita koum. Känner ni igen det från ett annat ställe? Apostlagärningarna till exempel. Kommer ni ihåg att det var en liten flicka, återigen, en liten flicka som var död, som hette Tabita. Och Petrus, som är med nu när Jesus säger de här orden, sa till den lilla flickan, Tabita, stå upp. Det finns ju en tydlig koppling till vad Jesus gör nu. Så tack vare att Petrus fick se det här som Jesus gjorde, så lärde han sig någonting som han sen gjorde med en annan flicka. Men i alla fall, Jesus för henne tillbaka till livet. Alla är glada och nöjda. Och Jairus har fått lära sig en extrem lektion i tro. Att våga stå kvar i tron på något sätt och lita på att Gud har sin tid. Han vet vad han gör. Trots att hela min värld har fallit samman just nu. Allt har bara rasat. Så står jag kvar hos Jesus. Det fick Jairus lära sig. Och avslutningsvis, de här två, jag kan ta sista bilden. De här två miraklerna kontrasterar varandra. För det första, Jairus, vars namn vi får veta. Han var en upphöjd man som tillhörde det religiösa etablissemanget. Han var synagogföreståndare. Och hade en dotter som hade varit frisk i 12 år. Kvinnan, och vi får inte veta vad hon heter. Helt okänd person. Hon fick inte ens gå till synagogen. Och hon hade varit sjuk i 12 år. Och Jesus, eller Jairus, ber Jesus hela honom. Sin dotter offentligt. Han går ut med det öppet och ber om ett helande. Men Jesus helar henne när ingen ser på. Ingen får vara inne i rummet när hon blir helad. Och tvärtom med kvinnan med blödningssjukan. Hon smyger sig fram och vill inte att någon ska få veta. Men då lyfter Jesus fram henne. Så här kan vi verkligen se hur olika lektioner Jesus ger de här två människorna. Och förhoppningsvis kan vi lära oss någonting här beroende på vilken situation vi själva befinner oss i. Och det sista Jesus säger är att han förbjuder dem att låta någon få veta det här. Och sen sa han åt dem att ge henne något att äta. Och det finns två saker där som är föredömliga av Jesus. Vi ska inte upphöja oss själva och säga hur bra vi är. Titta vad jag gjorde liksom. Kolla hur jag har helat den lilla dottern och kvinnan liksom. Titta på mig. Han säger inte så. Han säger, låt ingen få veta. Det räcker som det. Vi är glada och nöjda. Och se istället till att den lilla tjejen får lite mat. Det ska ni göra. Jag tycker det är en föredömlig inställning hur Jesus upphöjer inte dig själv. Utan tänk på de små. De behöver lite mat. Så även där ser vi hur vi kan lära oss någonting av Jesus. Nu tänker jag att vi ska be tillsammans. Förmodligen så har du känt någonting i bibeltexten som har träffat dig och berört dig. Någonting som Jesus gjorde och sa har liksom fått dig att tänka till och känna igen din situation. Nu ska vi be för det. Att du får möta Jesus i den situationen. Så det som du har i ditt liv just nu, lägg fram det inför Herren. Och låt han få veta allt. Precis som den här kvinnan med blödarsjukan sa. Hon la fram hela sanningen för Jesus. Låt han få veta allt. Säg som det är. Du mår dåligt på grund av det. Du har bekymmer med det. Och så vidare. Och så ber vi till Jesus. Och låta han få göra någonting. Och exakt vad han gör, det får vi ju se.